och välkomna till skräckturnén med Julia och Elin. Idag ska vi prata om American Horror Story, eller hur?
Precis, eller vi ska inte prata om serien utan vi ska prata om...
Vad den är baserad på. Typ vilka läskiga seriemördare som är med och vilka grejer som är baserade på riktiga händelser.
Ja, för det finns ju hur mycket som helst.
Ja, gud ja. Det är referenser som du sa förut i typ varje avsnitt. Finns det någon ny person? Vilket är så roligt när man känner till många seriemördare för man känner igen dem.
Mm.
Kommer ihåg när jag liksom såg dem här, liksom, jag kände igen dem direkt vilka det var. Liksom jag bara, okej, det här är definitivt
och jag en viktig grej. Ja, men precis. Jag kommer ihåg i Murder House när The Black Dahlia kom fram. Jag bara, ja.
Ja, ja alltså, jag älskade det. Att det är så här, de körde jättemycket sådana där riktiga grejer i första säsongen. Du vet, det där mordet på sjuksköterskan är också en riktig grej.
Ja, precis.
Så att det har skett ganska mycket sådana grejer.
Mm.
Men du skulle ta din, en av dina först, för det är från en tidigare säsong.
Ja, det är från säsong, vad är det, 3?
Mm.
Som är Coven, som också är min favoritsäsong.
Ja, just det.
Ja.
Vilket jag inte, jag tycker typ det är en av de sämsta.
Ja, jag vet att du tycker det.
Inte jämfört med de nya. Men om man säger från de 5 första, tycker jag att det är en av de sämsta. Men nu tycker jag definitivt Cult är den sämsta. Så att,
alltså, det är så.
Mm, definitivt. Eller Apocalypse, den var inte heller bra. Nej. Så att de här är lite från de tidigare säsongerna som vi tycker om.
Precis. Som vi är mest insatta i.
Precis. Kanske. Ja.
Yes. Men då, Delphine LaLaurie. Du känner till henne?
Ja, definitivt.
Ja.
En av de värsta personerna i hela världshistorien. Typ.
Ja, och hon porträtteras ju i serien som, ja, som hon var.
Mm.
Vilket var hemskt. Men hon är född Marie Delphine McCarthy 1787. Hon var en societetsdam i New Orleans i Louisiana. Hon var gift 3 gånger, var de 2 första äktenskapen slutade med att maken dog.
Oj.
Så det var liksom oddsen. Hennes tredje make då hette Leonard Louis. Förlåt, jag slaktar alla namn. Leonard Louis Nicholas LaLaurie.
Är det Louis med W? E-W-I-S, eller?
W? Nej, precis. Det är Louis, typ.
Ah, Louis.
Han var en välbärgad doktor. Så han hade ett bra ställt, liksom. Och genom dessa äktenskap fick hon sammanlagt 5 barn. Varav, jag tror, hon fick bara döttrar, vad jag har kunnat hitta.
Och det är så samma i Coven, eller hur?
Ja, precis. Man får döttrar. Ja, och jag har för mig att det bara var 3 av dem som bodde hos dem då när hela det här utspelade sig.
Ja.
Och år 1831 så köpte Delphine då, alltså hon själv, inte maken. Hon köpte ett stort hus på 1140 Royal Street i de franska kvarteren. I New Orleans såklart. Och hon var en väldigt rik dam då tack vare sin make under 1800-talet. Och hon hade... såklart slavar, som nästan alla hade under den tiden. Familjen LaLaurie var kända i samhället för att ha storslagna fester ganska ofta. Och det var just på de här festerna som det uppstod rykten om att slavarna i hushållet inte verkade bli behandlade särskilt bra. Nu behandlade man ju inte sina slavar så jättebra i stort, men det fanns ändå lagar på hur pass illa man fick behandla dem.
Mm. Det fanns det ändå?
Ja, det fanns
ändå. Det var inte såhär, det är inte liv utan...
Nej, men det fanns ändå såhär, ni får inte göra så här med dem. Så att det fanns ändå liksom.
Så det var olagligt att liksom behandla dem dåligt?
Ja. Så det var ju brott som hon utförde då.
Så det är okej att liksom handla med människor, men inte för mycket.
Nej, exakt. Bara lite grann.
Konstigt.
Exakt. Och enligt de här gästerna då, de såg, när de slog slavarna, så de såg taniga och svaga ut, mer än vanligt då. Ja men precis som jag sa, det var liksom lagar, och de märkte att nej, men hon måste liksom bryta mot de här lagarna, för att det här ser inte okej ut.
Mm.
Och det här leddes då till att en advokat togs dit. Men hans besök där hos Delphine hade varit jättetrevligt. De hade gått runt där och haft det jätteroligt. Han märkte ingenting. Han bara, men de här ser ut att ha jättebra. Det är väl ingen fel här. Så att det fortsätter sen då. Och om jag tar upp två händelser, tror jag att det ska, ja, precis. Det kommer sen att visa sig att en man slängs ut från ett fönster för att undvika att bli straffad av delfin. Så han liksom hoppade ut genom fönstret hellre än att liksom vara kvar. Alltså han dog ju såklart. Och det här fönstret är fortfarande så här täckt med någon så här liksom plywoodskiva.
Är det?
Ja.
Jaha. Alltså är det huset nu?
Det är kvar, det är privat ägt.
Ja, det är det.
Mm.
Det är liksom ingen som bor där.
Det är ingen som bor där, nej.
Nej, gud. Jag hade inte velat bo där.
Tänk vad det borde spöka
där. Ja, gud. Hemskt.
Hur fan.
Men hon är... jag vet inte om du tänkte säga det, men hon spelas ju av serien av Kathy Bates.
Ja, exakt.
Och hon är ju så bra skådis.
Ja.
Oh, sorry.
Nej, men det är ingen fara.
Hennes portrayal är jättebra. Portrayal. Vad säger jag? Alltså, hon är väldigt duktig som den här personen.
Hon är fantastisk som henne.
Hon är väldigt bra på att spela onda personer. Väldigt, väldigt bra.
Gud. Men inte nog med det här så... trillade även en 12-årig liten flicka från taket efter att hon kammat delfins hår.
Mm.
Och så hade hon stött på någon knut av något slag, så hon hade liksom dragit lite. Så. Och då hade det hade gjort ont på det henne på, och då hade hon då jagat den här lilla flickan med en piska tills hon sprang upp på taket och antingen ramlade eller så hoppade hon ner till sin död.
Nej.
Ja.
Hur gammal var den här flickan?
12.
Nej men gud, stackars tjej.
Mm. Och de här slavarna liksom, de var inte de enda som dog inne i det där hushållet. Men de grävdes ju bara ner sig på tomten. De fick ju ingen så här proper begravning eller något sånt. De var ju bara slavar. Så att man vet inte hur många slavar det ligger där egentligen.
Gud.
Mm. Och det var vänligt, alltså det var väldigt vanligt att man gjorde det också.
På den sidan?
Bara, ja. Så att hon var inte den enda liksom, som bara begravde dem.
Vad hemskt.
Mm. Och det här, jag menar, folk såg ju det här. Det var mitt på dagen.
Mm.
Så att det togs advokater dit igen. Och då blev Delfin och, jag vet inte om jag ska säga Louis eller Louis.
Jag tror det är Louis.
Louis.
Ja, jag tror det.
Vi säger det.
Han heter väl i showen också?
Jag tror det.
Tror jag. Ja. Mm. Louis.
De blev tvingade till att sälja ett antal av sina slavar då. För att, ja men som ett straff. Men det slutade ändå med att familjemedlemmar till Delfin köpte tillbaka dem. Och så kom de tillbaka till huset ändå.
Nej.
Så det gjorde ingenting.
Stackars människor.
Ja. Usch. Jag tror det var typ så här 9 stycken.
Ja, och tänkte de bara såhär, jag blir fri. Ja. Och så bara, nej.
Och så bara, you bitch, you don't.
Ja.
Men då kommer vi då till en fest 1834. Och då bröt en eld ut i huset. Och hela byggnaden evakuerades. Men Delfin och Louis stack direkt, fort som attan, med en båt från Alabama till Paris. De bara visste att det här kommer inte sluta bra.
Nej.
För att de kommer liksom, ja, jag kommer till det. Och de sågs aldrig till igen efter det. Jättemärkligt.
Mm.
Och det skulle sedan visa sig att det var en av slavarna, en gammal 70-årig dam, som var fastkedjad i köket. Det var hon som hade startat branden i ett försök till självmord.
Jaha.
Som då hade misslyckats. Hon berättade sen att hon hellre dog än att komma till vindsvåningen. För att alla som liksom hamnade där uppe, de kom aldrig ner igen.
Gud.
Det var liksom slutet. Och allmänheten då som hjälpte till med släktningen ville ju fastställa så att alla i slavutrymmen hade klarat sig. Och eftersom de hade blivit vägrade nycklar av Delfin till vindsvåningen där uppe så hade de sparkat in dörren. Och de fick se där uppe. Och framförallt lukta. Alltså det var en sån hemsk lukt så att det går inte att beskriva. Det var det vi resten av dem som kunde uppleva. Ja. Kommer jag till var de såg den. Men vi måste tänka på att det här är en gammal historia, det är 1800-tal.
Mm.
Så att det är ju svårt att så här, säga med säkerhet vad som fanns där uppe.
Mm.
Men det var ju ändå ganska många som såg. Och de, ja, de såg ju detsamma. Och de säger då att det var 7 personer där. Totalt där. Och jag tänker säga en liten trigger warning för att det här blir ganska grovt.
Ja.
Ja.
Om man har sett American Horror Show så tror jag att man har sett också hur grovt det är.
Så ja. Och det här var liksom verklighet. Så om man är känslig så...
Ja, skippa förbi det här.
Ja, precis. Men då var det några av dem som de var hängandes från nacken. Och några var fast, hade fastsydda ögon. De liksom sytte igen dem. Och som att inte det var illa nog. Flera hade fått djuravföring instoppat i munnen. Och sen blivit ihopsydda. Så att det liksom var... Mm. Och en kvinna hade fått alla sina ben i kroppen brutna. För att hon skulle kunna passa in i en liten trälåda. Så hon hade brutit alla ben i kroppen på henne bara för att hon skulle vara där.
Så hon levde fortfarande?
Ja, jag tror det. Många av dem var döda, men många levde fortfarande, vilket var fruktansvärt.
Gud.
Och den värsta tror jag det är att det är en kvinna som kallas för Spindelkvinnan. Och hon hade fått då alltså armar och ben så här, omplacerade på kroppen för att efterlikna en spindel. Så hon hade liksom amputerat och sen satt dem typ så här på sidan på kroppen för att hon skulle... Ja, ni kan ju tänka er själva.
Åh, för fan. Gud.
Ja, det är ju
hemskt. Vad är det för sjuka människor?
Jag fattar inte.
Stackars.
Hur många personer som måste ha varit sadister på den här tiden, alltså.
Ja, men hur kan hon?
Jag fattar inte.
Gud. Vad hemskt.
Ja, och som jag sa, vissa personer levde ju fortfarande. Och de bad ju de här människorna som kom upp för att snälla döda mig. För att de led så mycket. Vilket man kan förstå.
Ja.
Mm. Och några andra saker som hon gjorde, det var att hon hade borrat hål i personens huvud. Och sen så här rört om hjärnan med en sked. Hur man nu kommer på tanken att göra en sån grej.
Gud.
Ja.
De här människorna var döda.
De var döda. De hade ju fått en borr in i hjärnan. Och hon hade även hängt upp personer och skurit hål i magen. Och sen virat runt tarmarna, liksom, runt kroppen. Jättemysigt.
Men...
Mm. Och sen finns det även dokumenterat att varje gång en av hennes döttrar försökte mata slavarna så hade de blivit straffade och slagna av då delfin. Hon var ju jättehemma. Och det ser man ju också i serien. För att jag tror det är någon scen när någon dotter försöker ge mat åt en slav. Och sen, jag kommer inte ihåg vad hon gör, men det är ganska våldsamt. Ja,
mm. Ja, det tror jag till och med det är en av döttrarna som får sin mun i en syd.
Ja, det är det
väl? Ja, i serien i alla fall. Ja. Det kanske inte händer på riktigt, men det händer ju i serien.
Mm. Just det, det hade jag glömt.
Hon... Det är väl för att hon har en affär med en av slavarna. Att hon blev kär i en mörk man och sen blev hennes mamma jättearg typ. Någon sånt tror jag att det var.
Ja.
I serien.
Så. Och det var han som blev fasthängd och fick en sån här
tjurhuvud
på sig. Just det. Men hon lät sina slavar hänga och ruttna i månader. Så du kan ju tänka hur det luktade där. Och hela vinden var full av fluglarver. De var liksom överallt. Skitsnuskigt.
Usch.
Och man kan ju undra varför gör man så här? Varför gjorde hon så? Och vissa spekulerar om att hon var sadist. Vilket absolut känns ganska vettigt.
Ja, om man gör några sådana grejer.
Ja, och en sadist är då en person som får tillfredsställa sig genom att göra andra illa på ett brutalt sätt. Och så njuter man av det. Och det kan ju gå hur långt som helst. Mm. Som det här. och andra menar att... Under 1800-talet så fanns inte så jättemycket vetenskap kring människokroppen och anatomin. Så då säger de att men hon var nyfiken liksom, och experimenterade på de här människorna.
Det där låter inte som nyfikenhet.
Nej, det tycker inte jag heller.
Nyfikenhet, det hade kunnat vara om slavarna dog.
Mm.
Att olagligt sett öppna upp dem och kolla på deras organ.
Absolut. Men
att tortera dem när de lever, det är inte nyfikenhet.
Jag tror det är mer sadism.
Det är definitivt sadism.
Mm. Usch. Så det är ganska, ja, men den här är nog, det finns även en teori om att hon försökte få reda på om vem som hade mördat hennes mamma, för tydligen hade hon dött långt innan, något år innan, och då torterade hon de här slavarna för att få reda på information helt enkelt, så att de här slavarna var liksom inte en slump att de var där, utan det fanns en anledning, menar vissa, men det vet man inte.
Nej.
Jag tror mer på att hon var sadist.
Ja, det är så de framställer henne i showen. Alltså, alltså den säsongen så är hon ju inte... Hon frågar dem aldrig någonting. Hon bara gör det för att hon verkar tycka att det är kul.
Mm,
och så är det inte så att hon använder deras blod också.
Ja, och eller? Så smetar på hennes eget ansikte.
För att, men det är ju en ganska så vedertaget, det är fortfarande idag.
Mm.
Att man tror att om man smetar blod, folk brukar vanligtvis använda djurblod, det är inte människoblod. Men att om man tar det på ansiktet, att det ska så här, vet, stramma åt huden så att man ringer ut. Det var ju det hon trodde liksom, säkert. Ja, jag vet inte om hon gjorde det på riktigt eller inte, men hon gjorde
det fan, jag hittade ingen så. Jag letade efter det, men jag hittade ingen.
Mm.
Men det är mycket möjligt.
Ja, hon gjorde säkert det.
Ja.
Säkert.
Men som sagt, Delphine och Louis flydde ju till Paris och de återvände aldrig till New Orleans. Vilket även betyder att hennes kropp har ju aldrig återfunnits. Så ingen vet vart hon är begravd idag. Och hon blev ju då aldrig åtalad eller straffad för de här hemskheterna. För det var ju bara enbart Delphine som gjorde allt det här. Men Louis, han visste ju om att det pågick, men han gjorde ingenting för att stoppa det. Liksom. Han var ju okej med det, obviously. Mm. Och vissa tror att Delphine återvände till New Orleans efter att Louis hade dött. Och för det finns en gravsten med hennes namn där.
Jaha.
Men det som gör att man inte är helt säker, det är att datumet, så dödsdatumet inte riktigt stämmer. För att på stenen så står det att hon dog 1842. Men det finns rapporter som påstår att hon dog först 1849. Så att man vet inte helt säkert.
Nej.
Men man vet ju inte ens om hon ligger där heller. Så.
Nej, med tanke på att man inte vet vad hennes kropp är.
Mm.
Alltså, då borde man väl kunna kolla upp om hennes kropp ligger där.
Man tycker det. Och för i serien så ligger hon ju begravd på tomten, eller hur?
Ja.
Så gräver de ju upp henne där.
Ja, för att hon blir ju... Den här häxan som bor i samma stad ger ju henne en förbannelse att hon måste leva för alltid.
Ja, precis.
Och sen gräver hon ner henne så hon ska behöva ligga där. Och sen gräver ju Fiona upp henne.
Just det.
Eller heter hon? Nej, det är inte Fiona.
Nej, det är inte Fiona. Det är... Eller?
Vad heter hon?
Vad heter hon?
Det är Fiona.
Det är Jessica Lange.
Ja, exakt. Jessica Lange är den. Hon har ju så många olika personligheter. Så att,
Men det kanske är Fiona.
Jag tror det.
Mm. Ni får rätta oss om vi har fel.
Jag tror det är Fiona, ja.
Skitsnäskig historia. Hemsk människa. Men det är väldigt spännande att läsa om. Jag tycker om att de tog in den här historien i en säsong.
Ja.
Väldigt intressant. Och att de verkligen torterade henne typ som hon förtjänade.
Alltså, det älskade jag. När hon blev dåligt behandlad och det så här,
Hon blev typ Queenies slav.
Ja.
Vilket var fantastiskt.
Ja, jag älskade det.
Och när hon var tvungen att sitta och titta. Hon skar ju av hennes huvud. Mm. Och så satte de henne där och så fick hon kolla på när Obama var president. Och hon blev helt bara, no!
Och det var så roligt. Nej, men jag kommer ihåg det första avsnittet. Mm. Det är ju när man får se när hon går upp där bland slavarna.
Mm.
Och det är ju mycket mer än 7 slavar där.
Ja, det är det.
Det är ganska många. Och alla har liksom, du vet, alltså fast i det ögon, igen sin mun med bajs. Alltså alla har ju såna här grejer.
Blod överallt.
Tarmar. Blod överallt. De har hängt folk på krokar och såna där grejer. Och man bara så här, alltså jag blev så illamående.
Ja.
Alltså bara för att tänka liksom att så här, det där har hänt på riktigt.
Ja.
De här stackars människorna som inte förtjänar det där. Liksom.
Det är fruktansvärt.
Men när vad de än har gjort så förtjänar de inte det där.
Nej.
Om de inte är seriemördare, vilket jag verkligen tvivlar på att de är.
Ja.
Så liksom, det är så här, de, nej. Och att på den tiden att man liksom, du vet, alltså att man hade slavar och att man skulle kunna behandla dem så där dåligt och ingen verkar bry sig. Även fast det säkert fanns en lagstiftning så tror jag inte att någon brydde sig direkt.
Nej, egentligen inte, för att då hade de ju alltså gjort någonting långt innan.
Exakt, de här stackars människorna hade liksom ingen som skyddade dem mot den här hemska kvinnan.
Nej.
Och vanligtvis brukar man ju kanske lite så här, men det, vanligtvis brukar det ju vara män som är så där.
Ja.
Alltså, vi har ju läst om otroligt mycket seriemördare som är män.
Mm.
Och det är ju väldigt sällan jämförvis man hör om seriekvinnor, alltså kvinnor som är seriemördare.
Ja.
Och
men det är ju därför den här historien är så känd, för att det var så ovanligt, eller det är ovanligt med kvinnor som beter sig så här.
Ja, det känns som att det finns så här, mer män som är lite så här onda, men de kvinnorna som är seriemördare är verkligen så här
de
är jättehemska kvinnor. Mm. Det är helt sjukt. Gör såna här grejer liksom.
Ja. Men jag har en liten fun fact.
Ja,
jag vet inte om du kan, om du vet om det. Men Nicolas Cage ägde fastigheten.
Ja, jag har det.
Under en kort period 2007. Och anledningen till det var att han försökte få inspiration till till sin roman som han tänkte skriva, en sån här mörk.
Va?
Ja,
Nicolas Cage.
Jättemärkligt. Men han övergav det projektet och han sålde fastigheten. Yeah. Och idag är det, som jag sa förut, det är privatägt och inga guidade turer hålls längre.
Vad synd.
Ja, det är synd.
Jag hade velat gå i det där huset faktiskt.
Ja,
se hur det ser ut.
Mm.
Men det där känns, så, det känns inte så konstigt att Nicolas Cage har köpt det där. Jag har hört att han är så här, han är ett klassiskt exempel på hur man inte ska bete sig när man är rik. Att han så gör så dumma grejer och bara slösar sina pengar på så onödiga saker. Han typ så här köpt bilar som är så otroligt dyra och sen gjort så att han typ är, i princip är bankrutt nu.
Han är så dum.
Ja, han är så dum. Han köpte det där huset liksom, varför?
Ja. Det stod en summa hur mycket det kostade, men jag har tappat bort det. Okay. Men det var bra summa i alla fall.
Mycket pengar kan jag tänka mig.
Ja, usch. Som tusan.
Herregud. Ja, men från den hemska tanten till en annan person som ni kanske känner igen.
Ja.
Från säsong 4, Freakshow. Har du sett den säsongen?
Jag har sett Freakshow.
Hela Freakshow?
Ja.
Ja. För att den är, jag tyckte inte om den första gången jag började kolla på den. För jag tyckte att det var för mycket så här, det var för mycket grejer som hände.
Mm-hmm.
Och den utspelar sig i Florida och det är så här, som sagt, en freakshow, så det är mycket konstiga karaktärer med olika speciella gåvor och utseenden och allt möjligt. Och en av personerna i den här serien är Twisty, den clownen.
Mm.
Du vet vem Twisty är?
Mm.
Ja. Och Twisty, som clownen heter, lider på grund av en olycka som liten. Alltså, på grund av den här olyckan så har han ett milt mentalt handikapp. Han är inte helt där liksom. Men han är trots det väldigt populär bland barnen, och alla barn tycker att han är gullig liksom, tycker om honom. Och för att han är så populär så sprider några av hans avundsjuka kollegor lögner om att han begår övergrepp på småbarn. Och efter de falska ryktena så har han svårt att hitta jobb som clown. Han går därför in i en djup depression och försöker ta livet av sig. Men självmordsförsöket misslyckas och han blir istället fruktansvärt vanställd i ansiktet. Och för att dölja detta så sätter han på sig en mask med ett obehagligt brett leende och bestämmer sig för att få barn att älska honom på annat håll genom att skydda dem, inom citattecken, från sina föräldrar. I serien så spelas Twisty av skådespelaren John Carroll Lynch och är otroligt så här obehaglig att kolla på, eller hur? Men på något sätt så blir man ju, man har lite sympati för honom.
Gud ja, med tanke det jag tänkte på komma till. För att i början så, han är ju en, alltså mördare, och då ser man honom bara som en mördare liksom. Precis. Han vill alla illa. Mm. Men sen när man får se hans backstory och sen varför han går och mördar, då är det ju de specifika personer som har liksom klankat ner på honom och som du sa.
Precis.
Så att man tycker ju synd om
honom. Ja, just det här, för att man ser honom så tror man bara att han är en alltså mördare liksom.
Mm.
Men sen ser man ju att han är så här, han har ett milt handikapp och folk är så taskiga mot honom på grund av det. Och då får man sympati för honom och tycker liksom synd om honom, även fast han sen går runt och alltså mördar folk. Mm. Men samtidigt ser man ju att han mördar ju bara vuxna.
Mm.
Han skyddar ju barnen.
Mm.
Han vill inte döda barn.
Nej.
Det är lite olikt personen det är baserat på. För att den här personen det är baserat på är ganska svår att ha sympati för. Och det är seriemördaren John Wayne Gacy. Och du har hört om honom, eller hur?
Ja.
Jag tror att de flesta har hört om honom. Han är en äcklig människa, definitivt. Men Gacy föddes den 17 mars i 1942 i Chicago, Illinois. Och som många andra seriemördare hade han en väldigt problematisk uppväxt. Hans far slog honom och kallade honom homosexuell redan från en tidig ålder. Och han hade ett hjärtfel och precis som Twisty i serien så hade han drabbats av en hudskada som liten. Vilket gjorde att han fick blackouts. Och på grund av de här blackoutsen så sa hans pappa då att han sökte uppmärksamhet genom att få blackouts. Typ som att han inte kunde kontrollera dem. Och trots detta så hade de ett väldigt nära förhållande. Och Gacy alltså ville verkligen vara sin pappa till lags. Och som 22-åring så gifte sig Gacy med sin kollega Marilyn Myers. Och de flyttade tillsammans till Waterloo, Iowa. Där han fick jobb på sin svärfars KFC-restaurang. De fick två barn, en dotter och en son. Och i området där de bodde var Gacy känd som en väldigt trevlig och social man. Så alla tyckte om honom. Men det började spridas rykten ganska snabbt om att Gacy var homosexuell. Och som sagt, det här var ju en tid där det var lite... liksom, inte jätte... man säger, folk tyckte inte om homosexuella.
Mm.
Alltså det var ju väldigt så här...
Vilket år var det här?
Alltså han var ju ungefär 22, så att det ska ju varit på liksom 60-talet, tidigt 60-tal. Så att han hade ju lite svårt med liksom att, du vet... Och det är ju så hemskt att bara för någon är homosexuell då blev det direkt så här, han har ingen bra karaktär, han är en dålig person.
Mm.
Så det är hemskt. Mm. Så han fick väldigt mycket dåliga rykten om sig. Däremot så gick det också rykten om att han gjorde närmande på småpojkar. Vilket absolut var misstänksamt för att det är liksom ja, äckligt. Som sagt. Med tanke på att han också hade småbarn själv.
Mm.
Men det här ryktet avfärdades dock ganska snabbt av folk i närheten. För de bara, nej men Gacy han är en social man, han är jättemysig, han är en jättetrevlig kille, han skulle aldrig kunna göra sådär. Så att ingen trodde på det ryktet. Men sen förändrades grejerna. Från 1968 så anklagades han för att ha våldtagit en liten pojke. Pojken vittnade om att Gacy hade lurat honom och binda sig för att sedan bli antastad. Medan Gacy hävdade att pojken hade gått med på att ha sex mot betalning. Vilket är knäppt.
Mm.
En man vid namn Dwight Anderson greps några månader senare. Och ska ha misshandlat pojken på order av Gacy. Alltså för att han inte skulle tala.
Mm.
Så misshandlade den här killen.
En liten pojke.
Ja, en liten pojke. Och på grund av detta, man kunde liksom se att Gacy hade haft en roll i det här. Så att då... dömde man honom till en rättspsykiatrisk undersökning. Och då han fick då diagnosen mycket antisocial personlighetsstörning.
Mm.
Han blev dömd 10 år i fängelset. Men kom ut efter bara 18 månader. Efter exemplariskt beteende. Man såg verkligen att han var liksom på bättringsvägen. Han betedde sig bra, han var snäll mot alla. Han skötte sig bra, så han kom ut tidigt.
Han var ju en smart person.
Exakt.
För att det är precis det. Beter man sig bra, då blir man släppt.
Precis, han tänkte smart där. Jag kan komma ut och tidigare om jag beter mig bra. Men det var ju väldigt oturligt att han kom ut så tidigt. Han flyttade då tillbaka till Chicago. Och så träffade han en annan kvinna vid namn Carol Hoff. Och de gifte sig 1972. Men efter ett tag så började hon märka att han känslor för män. Han var intresserad av män. Och därför skilde de sig. För att hon inte ville vara med någon som var homosexuell. Så de skilde sig. Och han började starta en egen byggfirma. Och engagera sig politiskt. Och på sin fritid så roade han barnen på sjukhuset som clownen Pogo.
Mm.
Och det är Pogo som är Twisty är baserad på. Och hans politiska engagemang avslutades snabbt när det återkom anklagelser om att han gjorde närmande på tonårspojkar. Och pojkar i området började försvinna. Och då hade man ju misstankar om att det skulle kunna vara Gacy, eftersom att han hade suttit i fängelse för det här. Så att man gick igenom hans hus, man hade en rannsakan, men man hittade ingenting. Och gick det några år och pojkar försvann i staden och Gacy fortsatte som clownen på sjukhuset. Och till slut så alltså fattade polisen då att de borde göra en rannsakan igen. För att de kanske kan hitta något nytt. Så de fick en rannsakan och de gick igenom hans hus. Och de kände en väldigt stark stank i huset. Och då trodde de först att det berodde på en avloppsläcka. Men snart listade de ut vart det kom ifrån. Och det kom under hans hus.
Mm.
För att han hade begravt hela 29 lik under sitt hus. Och i närheten av huset hittades ytterligare 3 lik. Alltså typ runt i trädgården och så vidare.
Men shit.
Totalt återfanns 33 lik. Varav endast 25 kunde man identifiera. Så att man har bara identifierat 25 av de här stackars pojkarna.
Mm.
Och det yngsta offret var 14-åriga Samuel Stapleton. Och det äldsta offret var 21 tror jag.
Alltså det är bara tonårspojkar.
Bara tonårspojkar. Och han då kidnappade de här som clownen Pogo. Oftast. Och liksom, du vet, lurade sig till de här pojkarna. Och sen tog han dem hem till sig. Våldtog dem, torterade dem och dödade dem. På väldigt brutala sätt. Och han blev dömd för de här morden. Åtminstone de 5 man kunde identifiera. Eller 25.
Mm.
Och den 13 mars 1980 så dömdes han till döden. Och 10 maj 1994, så hela 14 år senare,
mm.
så avrättades han av giftinjektion på Statewell Correctional Center i Illinois, sin hemstad. Och hans kända sista ord var "kiss my ass" innan han dog.
Fy fan.
Åh, en riktigt otrevlig typ.
Ja, fruktansvärd.
Och det är det som sagt, man har ju lite sympati för Twisty.
Mm.
För att man tycker synd om honom. Men liksom, den här mannen kan man inte ha någon sympati för överhuvudtaget.
Och sen är det så, visst man förstår, han hade en tuff uppväxt med en hemsk pappa. Men det ger ju fortfarande inte rätten till att liksom, ta så här många människors liv.
Nej, absolut inte.
På. Alltså, det gör det ju verkligen inte.
Nej, och sen just det här med att liksom, det var små pojkar. Små oskyldiga. Alltså, det är inte rätt om det är vuxna personer heller. Men
nej.
Just att han hade ett intresse för liksom små pojkar. Alltså liksom, och det är ju helt sjukt. Mm. Alltså, och han har ju liksom, ja, på den här tiden som sagt, när det var liksom sågs dåligt att vara homosexuell, så kunde han ju inte gå ut som homosexuell.
Mm.
Liksom, och var det på riktigt. Så jag tänker att hans sätt att ta ut på det var på det här liksom ohälsosamma, sjuka sättet. Mm. Istället för att han kanske kunde ha varit sig själv. Så kanske han inte hade begått de här brotten.
Han var liksom antagligen alltså, väldigt osäker på sig själv.
Ja, och man hoppas i alla fall att du vet. Att hade liksom, ja, men hade han kunnat vara sig själv så hade han inte begått de här brotten. Men frågan är nog att han hade säkert gjort det ändå. För att det är ju väldigt vanligt med seriemördare att de har antingen mönster av att de har haft en väldigt dålig uppväxt. Mm. Föräldrar som har varit väldigt destruktiva och slagit dem och så vidare. Men också det här med att de har slagit i huvudet är väldigt vanligt bland seriemördare, att det är någonting som slår om i huvudet när de gör det. Så att, ja, men till exempel om de slår bort den biten där empati sitter, så att de känner ingen empati och istället blir de sadister.
Mm.
Och det är ju den här människan är ju lika mycket sadist som hon är.
Ja.
Det är fin liksom, när man kan göra någonting hemskt mot en människa och njuta av det.
Mm.
Det är helt sjukt. Ja, Twisty, jag tycker att den säsongen är väldigt bra, men den är väldigt, som jag sa, det är väldigt mycket som händer, du vet. Det är väldigt mycket så här, och den är ganska grov ibland tycker jag.
Ja, det är den.
Lite för grov.
Men jag gillar den ändå.
Jo,
den är cool. Alltså typ en av de värsta scenerna för mig det är ju, visst heter hon Elsa i den här säsongen?
Ja.
Ja, det är ju när hon berättar sin backstory.
Åh, ja, det kommer jag ihåg.
Och så när de drar fram den där motorsågen och sågar av hennes ben. Alltså,
mm.
man ser ingenting, men man hör det och hon skriker och det är väldigt brutalt.
Ja, alltså så här, spela in en smuttfilm typ.
Eller ja, då, precis. Så här,
äckliga eller,
mm.
Nej, den scenen var äcklig.
Film.
Snuff, ja, ja precis. Nej, någon slags film där folk som älskar alltså, skada människor ska kolla på och få njutning av det.
Ja, precis. Det är, och inte vara skada utan döda. Det är liksom syftet med snuff.
Exakt.
Filmer.
Men den här människan, hon förlorar ju sina ben.
Mm.
Och det är så här, tänk dig på den tiden om man förlorar sina ben. Det ska ju utspela sig i Florida i typ så här, vad ska det vara för?
60-tal.
60-tal, ja. Mm. Precis, det är... Det är ganska jobbigt.
Ja. Och det är ju väldigt många karaktärer där som är byggda på alltså riktiga människor. För ja. Du vet
Evan Peters Lobster Boy. Mm.
Och så finns vad heter hon? Amazon. Hon är också.
Ja, precis, Amazon Woman. Men det där är ju intressant också med han Evan Peters.
Mm.
Att den scenen, han är ju jättegullig och jättesnäll.
Ja.
Men människan som det baserar på var ju en riktigt hemsk man också.
Ja, just det.
Han var så här, slog sina barn och var riktigt hemsk man. Så att han var inte alls lika fin som Evan Peters i den säsongen.
Gud.
Så att, han då är har jag lite
ängel.
Ja, världens gulligaste.
Men sådär, då går jag vidare med nästa.
Ja,
Vi håller oss kvar i New Orleans, tycker jag.
Mm. Coven.
I Coven. Kevin.
Kevin.
I Coven. Och jag tänker prata om The Axemen of New Orleans.
Mm-hmm.
Du har känt till det sedan innan, va?
Ja.
Ja.
Från säsongen mest, faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Men så fick jag reda på att det var en riktig person. Då blev jag, tyckte jag var väldigt intressant.
Ja. Ja, men det är en väldigt intressant historia.
Mm-hmm.
Och den här The Axemen då, i 18 månaders tid skulle han härja runt i New Orleans, Louisiana. Och vi började direkt med att berätta om första mordet.
Uh-huh.
Ja, vi liksom går rakt in. Det skedde den 22 maj 1918 hemma hos Joseph och Catherine Maggio. De hittades av Josephs bröder dagen efter med halsarna uppskurna. Och med flera hugg i huvudena. Och de var då utförda med en yxa. Så först, halsarna var uppskurna med en så här rak blad som man har i så här barbershops.
Mm.
Vad heter det? Ja, så var det en yxa då. Som, vad skulle jag komma nu? men då, jag tycker det är lite intressant för varför skär man upp en hals och sen hugger min yxa.
Ja, det är konstigt.
Ja, det är lite. Nästan som en person som inte vet. Så här, ah, men jag vill göra det, jag kan testa det här också.
Ja, precis. Hur ska jag göra det? Jag gör båda.
Ja, fan. Jag slår ihop det. Men skämt att säga då. Catherines kropp var nästan helt stickad. För att det var liksom så många hugg. Och halsen var liksom, ja, hade skurit väldigt djupt. En månad senare, den 27 juni, skulle Louis Bessemer och Anna Lowe hittas av bagaren som kom med färskt bröd till liksom Bessemers affär. Båda hade blivit ihjälhuggna.
Oj.
Med en yxa även där. Och det skulle visa sig att den yxan tillhörde Louis själv. Och den hittades i badrummet. Så han hade lämnat yxan kvar på mordplatsen. Anna Lowe överlevde, men hon dog kort därefter på sjukhuset, tyvärr. Det är ganska många mordfall här, så jag går igenom dem ganska snabbt.
Ja, gör det.
Och det skulle dröja ända till 5 augusti, till nästa attack. Ed Schneider kom hem en kväll och hittade sin 18 månaders gravida fru, som blivit huggen med en yxa i huvudet.
Nej.
Men... Som tur var överlevde hon.
Va?
Ja, visst är det sjukt. Och hör och häpna, några dagar senare så födde hon barnet. What? Alltså, fatta vilken Wonder Woman.
Ja, gud. Shit.
Och även här så kom det fram att Eds yxa saknades. Så att det var antagligen hans yxa. som förmodligen var vapnet då. Den 10 augusti hittades Joseph Romano ihjälhuggen i sitt hem. Hans brors döttrar som bodde då med honom var de som hittade honom. För de hörde skrik och liksom någonting hände i huset så att de sprang dit. Och de lyckades då få syn på mördaren. Och de beskriver honom som väldigt storbyggd, lång. Han hade en lång rock på sig, svart rock. Och en sån här hatt, typ som en fedora-hatt. Och som satt lite så här på snedden.
Ja.
Mm. Och det var då med en yxa här också. Och vid det här laget så tänker man så här. Ska man inte så här göra sig av med sina yxor? Kanske. Det skulle jag ha gjort eftersom det verkar ju vara att mördaren använde det han hittade i huset. Han tog ju inte med sig någonting.
Nej.
Så att om man är smart så skulle man göra sig av med yxorna.
Ja.
Men de tänker väl som amerikaner gör idag med vapen kanske.
Ja, att behålla dem för försvaret.
Ja, precis. Det skulle faktiskt dröja ända fram till den 10 mars året därpå. Då nästa offer skulle hittas.
Mm.
Och det var det äkta paret Charles och Rose. Okej, nu kommer jag slakta det här ordet. Namnet också. Cordimiglia.
All right.
Ja.
Komplicerad namn.
Jättekomplicerad. Och deras tvååriga dotter Mary.
Men hon är också död?
Ja, hon är död, ja, precis.
Oh.
Skrik hördes från deras bostad. Och specerihandlaren, alltså som en sån här grossisthandlare, sprang över dit. Då hade de alltså blivit attackerade medan de sov. Och Mary hade dött direkt av yxhugget. Medan Rose och Charles faktiskt överlevde. Och här tillhörde mordvapnet familjen Cordimiglia. Jättehemskt, för att de låg och sov.
Ja, vad är det för fegis som dödar folk i sömnen?
Det är så här, kom igen.
Ja, men som äckel.
Och det var så hemskt för att Rose höll i barnet när de blev attackerade. Så hon fick liksom rakt i huvudet.
Nej.
Så hon dog ju direkt. Men de överlevde faktiskt.
Va?
Rose och Charles, inte Mary då. Tyvärr. Mm.
Han verkar inte vara så bra på att döda folk.
Nej, de flesta överlever. Det är som är så sjukt. Och det är ändå en yxa.
Ja, gud.
Ja.
Man måste bara hugga jäkligt fel.
Ja, exakt.
Men, good for them.
Good for them. Verkligen. Men det mest kända med The Axeman är hans brev till den lokala tidningen i New Orleans. Känner du till det?
Ja, ja.
Ja.
Det är väl med American Horror Story också?
Det är jag rätt säker på.
Ja, jag är säker på också.
Yes, och jag tänkte jag läser upp några stycken som är liksom viktigast att höra om.
Ja, det vill jag höra.
Ja. Och jag har ju då översatt så att man får ha lite överseende med att man vet, det är översatt.
Direkt, är det direkt översatt?
Inte eller? Direkt översatt. Jag har försökt fixa till det så att det låter bra.
Ja,
men bara så att ni vet. Helvetet. 13 mars 1919. Esteemed mortal. Jag hittar ingen bra översättning på det. Men det är det enda som heter översatt. De har aldrig fångat mig. Och de kommer aldrig göra det. De har aldrig sett mig. För jag är osynlig som eten som kretsar kring jorden. Jag är inte en människa. Utan en ande och demon. Från det varmaste helvetet. Jag är vad ni Orleanians och er korkade polis kallar The Axeman. Alltså yxmannen då. Mm, mysigt. Okay. Och sen lite längre ner i brevet. Det är ganska långt brev. Så jag försöker korta ner. Men det är ändå en bit.
Publicerar de hela brevet i tidningen?
De publicerade inte.
De gjorde inte det?
Nej, de fick brevet. Och sen, liksom som sa. Ja, de rapporterade för alla människor att det här, by the way.
Åh, oh, gud.
Ja. Okej, jag fortsätter då.
Ja, kör.
Utan tvekan ser ni Orleans mig som den värsta mördaren, vilket jag är. Men jag kan vara mycket värre om jag ville. Om jag kände för det kunde jag besöka er stad varje kväll. Där kan jag slakta tusentals av era bästa invånare. För jag är i nära förhållande till dödens ängel. Väldigt så här poetisk, eller hur?
Ja, väldigt fint skrivet.
Nu för att vara exakt. Klockan 12.15, jordisk tid.
Han tvungen att lägga till det.
Precis, för han är ju en demon från helvete.
Vad skrev han? Typ Earth Time.
Earth Time skrev han.
Okej, det var lite dåligt.
Okay, nästa tisdag kväll kommer jag passera New Orleans. Med min oändliga barmhärtighet kommer jag ge er, gott folk, ett erbjudande. Här är det. Jag är väldigt förtjust i jazzmusik. Och jag svär på alla jävlar i de nedre regionerna att varje person i vars hus det spelas jazz för fulla muggar, som jag precis nämnde, kommer att bli skonade. Om alla har igång jazzband, ja, desto bättre för er, gott folk. En sak är säker, och det är att om de av er inte jazzar till det på tisdag, om det är några, kommer få yxan.
Usch!
Ja, så att... det här satte ju såklart skräck i alla människor i New Orleans. Och när den här tisdagen väl kom såg alla till att de befann sig någonstans där det spelades jazz. Antingen liksom hemma hos sig eller om man inte hade en spelare hemma så gick man till pubbar och andra ställen som hade liveband.
Mm.
Så satt man där och spelade liksom hela natten. Och... man kan nog vara ganska säker på att alla hushåll i den staden jazzade som galningar den kvällen.
Mm.
För att, 19 mars då. Eftersom det var inga mord som skedde.
Ja, hur, liksom alltså, man hade ju inte velat riskera det liksom.
Bara, nej, 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 precis. Att
spela jazz
men så här, men det här tror inte jag på.
Nej, jag tror inte på det. Sen får man yxan.
Exakt, det är så fine.
Nej, alltså, det är som i säsongen, visst är det så att de inte spelar. För att de vill att han ska komma.
Ja, det precis. Det är någon sån här... vad är det, någon nunnor? Eller?
Ja, ja, just. Ja.
Är det där? De spelar inte.
De som inte bodde i huset innan.
Ja.
Typ. Ja, när han var där. För i själva säsongen är han ju superspöke.
Ja.
Men,
ja, precis.
Men liksom när han regerade under den natten så är det några nunnor som inte spelar. För de typ gillar inte jazz musik.
Nej, för och det är väl syndigt han, liksom.
Ja, exakt. Mm. Det är synd att lyssna på jazz.
Mm.
Så kommer han och förlår dem.
Just det.
Spännande.
Mm.
Nej, alltså, jag hade suttit på någon klubb liksom, och bett dem köra jazz hela natten lång. Liksom. Hade inte vågat ens gå hem, tror jag. Shit.
Nej, väldigt obehagligt. Och, men med just den här händelsen då, så komponerades det även en jazzlåt.
Mm.
Som jag tänker spela lite i slutet av. Ja. Och den heter The Mysterious Axeman's Jazz, Don't Scare Me Papa. Ganska lång titel. Skriven av Joseph John Davila.
Okej. Okay. En New Orleansare eller?
Jag tror det.
Ah.
Men det här var inte slutet på dödsfallen.
Okej.
Okay. Nej, utan den 10 augusti vaknade Steve Boca av att en mörk figur stod och tittade på honom där han låg och sov. Så han stod vid sängfötterna. Och det dröjde inte länge innan han fick ett slag i huvudet av en yxa. Men han lyckades fly ut på gatan och ropa på hjälp innan han kollapsade. Och han återhämtade sig faktiskt. Så han överlevde också. Men han kunde inte minnas någonting från den händelsen. Så att det var inte så...
Men hur minns han då att han vaknade upp och såg en mörk figur?
Ja, precis. Exakt, det var det jag undrade också. När jag bara, Men jag tror det var... han minns den och sen är det liksom...
sen är det, han minns sen, han inget mer. Nej, han precis. Minns inte hur han kom ut ur huset.
Nej, för att antagligen så var det väl andra människor som såg honom.
Ja.
Det var så de kunde
jag tänkte berätta. På den här tiden var det så att man kunde inte låsa dörrarna?
Nej, man hus. Gjorde ju typ inte det.
Nej. För när sa du att det var? Vilken tid var det?
Det här var ju 1918-19.
Jaha, det var ju så tidigt.
Så det var jättelänge sedan.
Ja, då hade man väl kanske, hade man lås på husen då? Jag har aldrig tänkt på det.
Jag antar det, men jag vet inte. Det måste ha varit jättelätt att ta sig in i ett hus i alla fall.
Ja, gud ja. Liksom. Det är ju inte så det är alla hus som idag liksom. Det är så här alarm så att ingen kan komma in och ställa sig framför sängen på en. Men
nej.
Vid den tiden kan det ju varit mycket lättare.
Ja, men visst.
Gud vad obehagligt.
Ja, fruktansvärt.
Det påminner mig om den här scenen du vet i Freakshow. När det är mamma som vaknar och ser Twisty i sängen.
Ja.
Tänkte det.
Ja, okay. Den är mysig.
Den är mysig.
Men kommer vi till den sista attacken. Och det var på Mike Pepitone. Alltså deras namn.
New Orleans, det är fina människor.
Det är bara jag som inte kan uttala. Natten den 27 oktober var det här. Mikes fru, Esther, vaknade av ett fruktansvärt oljud och sprang ut till sin mans sovrum. Där fann hon, eller hon hann få en glimps av mördaren innan han försvann ut i natten. Han är så dramatisk den här Axeman tycker jag.
Ja, väldigt, väldigt dramatisk. Inte konstigt att han fick en jazz.
Nej, visst. Mike hade fått ett slag i huvudet. Och skallen hade då spruckit och då blod överallt. Och han dog. Och det här var då, som nämnt, det sista mordet utfört av The Axeman. Vad man tror i alla fall. Ja. Och då kan man undra vad det är för teorier som finns kring den här snubben. Vissa påstår att det är en och samma mördare som valde ut sina offer noga. Alltså alla offer var italienare.
Jaha.
Ja, så man trodde att den här människan var antagligen rasist och liksom fokuserade sig på ett typ av folkslag. Och det var oftast då specerihandlare, alltså de grossisthandlare, hur man ska översätta, som hade det lite sämre ställt.
Jaha.
Andra säger att det kan röra sig om en alltså så här copycat-mord. Vilket är absolut...
Att det var flera stycken människor.
Ja, att de försöker efterlikna ett mord. Och så blir det att man tror att det är en seriemördare. Men så behöver det inte vara. Och det jag tycker inte det skulle vara så konstigt.
Nej.
Right? Nej. Det är ganska vanligt.
Ja, det är absolut.
Mm.
Jag tror dock för den första teorin mest. Men, ja.
Kan vara. Andra går på idén om att The Axeman verkligen är en entitet av något slag.
Om man tror på sånt.
Om man tror på sånt, det är helt okej. Med tanke på utseendet då. Han var väldigt stort byggd. Som jag sa förut. Och han var jättelång och han var liksom mystisk. Och han var snabb att ta sig undan. Det var ju det, han liksom, ingen fångade ju honom. Och ingen såg honom. Det var ytterst få människor som faktiskt såg.
Ja.
Och det jag lutar lite mot med tanken på alltså, hela tidningsgrejen och jazzmusiken. Det skulle inte vara så konstigt om det var en snubbe som bara skulle retas. Och tänkte så här, nu är någon liten lustig kurre som vill så här, skoja till det. För att de vet att men det skämmas om mord. Undrar hur många människor jag kan skrämma upp.
Eftersom att det inte skedde den mord också.
Ja men precis, ja. Undrar hur många människor jag kan få att spela jazz en hel natt liksom. För att det hörde jag om när jag kollade på BuzzFeed Unsold, min liksom to go källa. Så sa de det och tänkte så här, för vem skriver så här och ska skriva, och sen sker det liksom inga mord.
Och det är mycket, alltså vem som helst kan skriva till polisen.
Ja.
Alltså vem som
precis.
Helst.
Precis. Men det är ett olöst fall.
Ja, det är, vet du vad det här påminner mig om så mycket?
Nej.
Zodiac Killer.
Ja.
Eller hur?
Det är jättelätt.
Det här med breven till polisen och liksom reta dem och mörda folk och liksom, folk har sett honom men vem, man kan inte lista ut vem det är och liksom så här. Han kommer alltid precis. Undan.
Ja.
Det...
Ja men verkligen.
Typ en tidigare Zodiac Killer.
Ja, men visst. Men vad tror du? Du tror att det är en och samma?
Ja. Ja, det tror jag. Alltså jag tror det är en och samma fast att kanske någon skrev det där brevet. Fast det skulle vara så coolt om det var han som skrev brevet, eller hur?
Ja,
läskigt. Faktiskt. Om han, och sen för att alla spelade jazz så blev de skonade, som han lovade.
Liksom. Ja, exakt.
Och sen, men jag tänker också vad, det känns ju så amatörigt på något sätt också.
Ja.
Eftersom att typ de flesta överlever.
Ja men visst, det är så här, men hur hårt slår du egentligen då?
Ja, men samtidigt så är det svårt att köpa på det, vet, att om det skulle vara copycat killer, att de också skulle ge sig efter italienare.
Mm.
Alltså så här, alla de rasister, eller liksom alla hatar italienare. Alltså, det är, ja. Jag köper inte det. Det känns mer som en person som bara, jag hatar italienare, så nu ska jag dö, nu ska jag fan döda. Och sen var det någon annan som skrev brevet.
Mm.
Så tänker jag i alla fall.
Ja.
Men det är ju, det är läskigt. Tänk att han har liksom dödat personer och sen bara inte fått straff för det. Bara gått runt så här. Det är läskigt.
Det är jätteläskigt.
Och ingen, alltså, jag tänker som du sa, han var ju väldigt, väldigt lång.
Mm.
Tänker att han borde ju sticka ut i samhället. Alltså om man ser en jättelång kille. Mm. Kanske. Mm. Det kanske är han.
Ja men precis. Då så tänker man, var det inte någon som var uppmärksam då?
Ja, för jag menar, hur stort är Orleans? Mm. New Orleans liksom.
Alltså det är väl inte litet så, men...
Nej, alltså det är ju en stor stad. Men jag tänker, men... om man ser någon som är extremt lång som honom. Då borde det vara så här lite upp... Man borde bli uppmärksamma det.
Ja men precis, det tycker jag också.
Ja.
Men den kanske ska... spela upp den där lilla truddelutten.
Ja!
En liten snabbis.
Ja, nu kör vi.
Svängigt,
bra.
Va?
Ja, väldigt svängigt.
Don't
scare me, pappa.
Ja.
När gjordes den där?
Alltså, den skrevs, den komponerades i samband med...
Ja, alltså under tiden?
Under tiden,
Jaha. Ja. Han måste ju känns ju väldigt stolt att få
en
jazz inspelad.
Ja, tänk liksom. Vilken...
Det måste ju vara, det måste vara så här New Orleans-versionen av att bli omskriven i tidningen. Då.
Eller hur?
Från jazz.
Ja, men eller hur? Jag tycker det. Och de här, den här var... Just den här versionen gjordes av... Nu ska jag se. Squirrel Nut Zippers.
Oh ja.
Ja, så heter de.
Remember that?
Ja, och sen tänker jag bara lägga till att skådespelaren som spelar då The Axeman i American Horror Story är Danny Sellis Huston.
Ja.
Ja.
Det är viktigt att få med.
Yes.
För att de här personerna är ju liksom bara skådisarna. De är ju inte de riktiga.
Nej, precis.
Även om han är en sån övertygande.
Ah.
Eller han är väldigt bra som den här personen. Alltså som Axeman tycker jag.
Mm.
Det enda som är, när man hör den här historien, alltså det här är ju jätteläskigt för att man vet inte vem det är. Man har inte sett ett ansikte. Nej. Det som jag tycker är läskigt med såna här typer av människor, det är liksom, du vet, när de blir avhumaniserade.
Mm.
Om man inte vet om det är en människa eller inte. Det är läskigt.
Mm.
Det är därför jag tror att många, alltså så här, typ som Halloween. Mm. Varför Halloween är så läskigt, det är för att man liksom, Michael Myers är inte en människa. Han är typ en entitet, jag säger så. Han är bara så här, en helt...
Han är så omänsklig, han dör ju
aldrig. Ja, precis. Liksom. Han är omänsklig och han har ingen... Alltså han pratar inte, han visar inga känslor. Nej. Han är bara en maskin som dödar folk, liksom.
Mm.
Och det gör det läskigt.
Ja.
Så när man bara ser en bild på en av de här seriemördarna så blir det liksom mindre läskigt. För att man ser att han är bara en vanlig jävla person, liksom. Hur fan kan han vara så här hemsk?
Jag håller med.
Så det är intressant.
Mm.
Men... ja, då går vi vidare till den sista då.
Ja.
Och då hoppar vi fram till säsong 5.
Mm.
Som heter Hotel. Och den här utspelar sig då på det fiktionella Hotel Cortez i Los Angeles. Som är baserat på då hotellet Cecil i Los Angeles. Och du känner igen det här namnet, va?
Absolut. Hotel Cecil. Jättekänt.
Ja, ökänt hotell.
Mm.
Och det är ju då mest känt för att en... flicka med namn Elisa Lamb dog där. Det är den här bizarra filmen när hon står i hissen och typ, man tror att hon spelar typ hissleken som vi pratade om i Dödliga lekar.
Ja, men precis.
Så att man tror att hon gör det och sen helt plötsligt dyker hon upp död i vattentanken längst upp för att gästerna klagar ju på att det smakar konstigt vattnet.
Och det var typ svart.
Ja, precis. Och hennes kropp har legat där och ingen vet hur hon kom in där, vem som la henne där, vad som hände.
Också.
Ja, hon var naken. Och hon var ju hon var ju från ett annat land och så kom hon till Los Angeles.
Mm.
Så det var ju så här, du vet.
Jag tror hon var från Kanada, tror jag.
Ja, precis, hon var från Kanada. Så att det var ganska det är ganska omskrivet. Jag kommer ihåg när det hände att det var väldigt, väldigt så här mycket när det skrev, som det skrevs om det.
Mm.
Men också för att ha varit platsen som du informerade mig om, Black Dahlia. Det var sista platsen hon var på,
ja.
Liksom, innan hon...
Hon sågs för livet.
Mm. Ja, precis. Mm. För som ni vet så Black Dahlia var han då en ung tjej som hette Elizabeth. Kommer inte ihåg efternamnet nu. Men hon ville bli en skådespelare Elizabeth i Los Angeles. Short, tror jag inte. Elizabeth Short, ja. Exakt. Eller nej? Short. Nej, Short är någon annan.
Är det? Men det är, okay. Det är någon liknande sånt. Jag blandar det. Alltid ihop någon sån här.
Nej, jag tror att det är Short.
Ja, är men, det, för, ja.
Ja men hon heter Elizabeth. Det är hon.
Ja.
Men hon i alla fall blev... skulle få någon slags audition eller någonting. Och det var sista gången hon sågs i livet. Sedan så hittades hennes kropp någonstans på Los Angeles lite utanför en park. Huggen i mitten och ett bizarrt så här, skuret leende, lite jokenaktigt. Så det var märkligt.
Mm.
Så att det här hotellet är baserat på ett riktigt hotell. Men det är också baserat på någonting annat. I det här hotellet i serien så är varje rum hemsökt av någon ande eller demon.
Mm.
Och där, om man dör i hotellet så stannar man kvar där för alltid. Och i det här hotellet så är också, har vi också The Countess, Lady Gaga, som spelar en vampyr.
Mm.
Mycket som händer.
Mm.
Men i den här säsongen så får vi också den sadistiske mannen James March, spelad av Evan Peters, som liksom äger det här hotellet i serien. Och han är då ett spöke i den här serien liksom, som har ägt det här.
Mm.
Och då har byggt det här hotellet också. Och den storylinen är ju byggt på en person som heter H.H. Holmes. Och du vet vem det är, eller hur?
Jag har läst på ganska mycket om honom.
Ja, alltså jag tror att de flesta vet vem han är. För att han är ju känd som en av de mest sadistiska människorna som finns. Och som du också informerar om så finns det ju en intressant teori om honom som jag tänker vi svarar till sen.
Ja, det tycker jag.
Och H.H. Holmes var egentligen född som Herman Mudgett den 1896 i Gilmanton, New Hampshire. Och han var som barn väldigt intresserad av att dissekera djur, vilket
varningsflaggor.
Ja, right, vilket får en att tänka på typ brother som Jeffrey Dahmer som också gillade att göra det. Och det finns även händelser i hans liv. Jag vet inte exakt vad det är för händelser. Men jag vet att det stod i alla fall. Mm. Att han kan ha dödat en barndomsvän till honom. Mm. Alltså att han inte bara har dödat djur. Utan en människa också.
Oj.
Tidigt.
När han var, alltså,
när han var liten.
När han var liten.
Ja.
Men fy, okay.
Men han är ju från en rik familj. Eller han var från en rik familj. Och från tidig ålder så visar han tecken på väldigt hög intelligens. Väldigt högt IQ. Och det kan ju ha varit så då att om han har dödat den barndomsvännen typ. Att han kom från en rik, respekterad familj som dolde det här liksom för hans egen skull. Och i alla fall som vuxen så flyttade han till Chicago efter att han har tagit examen från University of Michigan. Och tog ett jobb som apotekare under namnet Dr. H.H. Holmes. Så det var då han fick sitt alias namn.
Mm.
Han byggde även ett hus som han skulle bo i. Som senare kom att kallas Murder Castle.
Mm. Mysigt det låter.
Väldigt mysigt. Mm. Och detta hus alltså var ett hotell som han byggde. Och det bestod av många ljudisolerade rum som endast gick att låsa utifrån. Hemliga gångar och en ugn för att kremera kroppar.
Okay.
Här dödade han många människor, väldigt sadistisk, mest kvinnor. Alltså det var människor som jobbade där och det var människor som bodde på hotellet. Så att det var blandade människor.
Mm.
Och han gjorde det för att sno deras pengar. Typ att de skulle skriva över sina fastigheter till honom. För att han skulle få deras pengar. Och ärva deras pengar. Som sagt var huset ett hotell. Och offret var både hotellgäster och personal. Och det här Murder Castle sägs vara liksom designat för att döda människor. Den andra våningen hade rum som var utrustade med gasrör. Som kvävde offren i rummen när de sov. Så att de somnade och vaknade aldrig upp.
Mm.
Vissa rum var designade för att bränna ihjäl offrena. Alltså hade en sån här blåslampa som kunde bara bränna ihjäl dem i sängen.
Mm.
Och ett rum kallades The Hanging Room. Och där liksom han sövde ner offer för sen ta dem dit upp och hänga dem tills de dog.
Oh, fy fan.
Och han brukade ibland mörda folk genom att stänga in dem i ett litet syrefattigt bankvalv i sitt kontor. Och där skulle Annie Williams av Fort Worth spendera sina sista minuter i livet. Efter att hon då har skrivit över sin fastighet till Holmes. Tvunget.
Okay.
Det finns många mer historier om H.H. Holmes. Och han var även en väldigt, han beskrivs som en väldigt så här, charmig man. Som lyckades, och väldigt snygg. Han lyckades få till sig många så här, kvinnor och älskarinnor och tjejer som ville ha honom. Men han var liksom bara intresserad av deras pengar. Han tog deras pengar och sen dödade dem. Så att en sån historia är från en affär han hade med en gift kvinna vid namn Julia Smith. Som var mamma till en liten flicka vid namn Pearl. Och hon var liksom, hon var gift men hon var ganska olyckligt gift. Hon blev gravid med hans barn och pressade honom att gifta sig med henne. Men han blev arg och dödade henne och hennes barn.
Mm.
Och inte långt efter hotellet startade så behövde Holmes fly från polisen. För att det fanns ju misstankar eftersom att folk kom till hans hotell och sen kom aldrig ut. Inga människor. Och han flydde då från polisen och stötte på en gammal medhjälpare. Någon annan sadist.
Mm.
Min namn Benjamin Pietzel. Jag slaktade det. Och de bestämde sig för att fly tillsammans. Och därför skulle de också fejka Benjamins, eller Pietzels död. Men Holmes bedrog honom. Of course. Och dödade honom på riktigt.
Mm.
Och sen flydde han med hans fru. Han flydde med hans fru och barn till Kanada. Men han behöll inte dem vid livet speciellt länge. Så han gjorde sig av med dem också.
Mm.
Genom att stänga in dem i så här, några lådor tills de kvävdes ihjäl.
Gud, vilken...
Riktigt hemsk människa. Och de hittades av polisen utanför ett hem han hade hyrt i Toronto. De grep till slut Holmes. Och i Chicago så gjorde polisen några fruktansvärda upptäckter i Holmes hotell. De hittade de dolda rummen. De hittade tortyrkammare med liksom bevis från människor kvarlevor.
Mm.
De hittade bankvalvet och repmärken, du vet, från att hon har försökt liksom kla sig ut ur därifrån.
Mm.
Och något av det mest upprörande man hittade var samling av syror och ett dissektionsbord som Holmes använde för att förbereda kropparna till, alltså, skelett innan han sålde dem till läkarskolor.
Just det.
Jättekonstigt. Alltså, vilka läkarskolor vill ta emot? Alltså,
borde man inte undra så, men varför tar
på var får han skelett? Ja, alltså, va? En sån här privatperson.
Ja.
Ja, men i rättegången så var Holmes sin egen advokat.
Såklart han var det.
Och hävdade att han var besatt av djävulen. Och att han därför inte kunde straffas för han utförde liksom djävulens dåd. Men såklart trodde man inte honom. Och man kunde bevisa att han mördade Benjamin Pietzel. Så man dömde honom till döden. Och trots att man bara kunde bevisa 9 mord. Som skedde rum på hotellet. Så menar de att de totala dödsoffret på hotellet var mellan 100-200 människor.
Wow.
Ja. Holmes hängdes den 7 maj 1896. Och Murder Castle revs 1938. Och på platsen där Murder Castle förut stod så är det nu ett postkontor i Chicago.
Åh, oh, gud, det måste vara så hemsökt.
Ja, jag tänker det. Det är helt sjukt. Men som sagt, de rev själva byggnaden.
Men för det... Att,
för att... ja, men de tänkte väl att det skulle vara hemsökt. Oh, sorry, min röst sprang. Nej, men de rev byggnaderna för att de inte ville ha kvar. För att antagligen att de trodde att det skulle kunna vara hemsökt.
Obviously. Men jag tänker, det är ändå på samma plats.
Ja, det är samma plats, precis. Det kan ju vara hemsökt, definitivt. Jag tänker så här, hur kan en man döda så många människor under en så kort tid och komma undan med det?
Så många människor?
Ja, att de bara blev dömda för liksom...
Det är helt galet.
Ja, som jag sa innan så finns det ju då teori om den här personen. Och det är ju att han tidigare ska ha varit Jack the Ripper i London. För att som du sa, tidslinjerna stämmer ganska bra. Jag har inte så koll på Jack the Ripper faktiskt, men det skulle ju lugnt kunna vara honom med tanke på att båda två går efter kvinnor mest. Jack the Ripper var ju ute efter prostituerade kvinnor och han dödade otroligt många men kom undan. Och H.H. Holmes är liksom ska utspela sig efter då, eller hur? Och han blev ju fasttagen och dödade för sina mord. Så att han skulle ju kunna ha blivit dömd för Jack the Ripper indirekt också.
Mm.
Så att, ja.
Och de använde ju liksom, båda var väldigt kunniga om människokroppen. De visste ju exakt hur man liksom skar av en arm till exempel. För det var så snygga snitt båda, och det är ganska ovanligt.
Precis.
Att det är så. Och sen när det slutade i London så började det i USA.
Så att, hela den här liksom storyn om att han växte upp och så kan ju vara fiktionell.
Mm.
Liksom, man vet inte. Så att, det är en intressant teori.
Ja.
Men ja, det var väl typ det om American Horror Story, eller hur?
Precis, nytt ämne. Alltid kul.
Ja, alltså det finns ju som sagt hur mycket som helst. Att det skulle kunna göra fler sådana.
Ja, det blev ju ganska långt nu. Men jag hoppas att ni tycker det är okej.
Ja, det tror jag att de tycker. Jag tror att
det mycket blir... information.
Ja, precis. Ni vill ju ha längre avsnitt. Så att...
Mm.
Det tycker vi bara är roligt. Så att,
ja.
Nästa avsnitt kommer inte bli likadant. Men, men det här, det var skitkul. Och jag vill, jag tycker vi ska göra definitivt fler sådana här.
Mm. Skriv gärna på Instagram om ni vill att vi ska prata om någon mer karaktär eller händelse som har varit med i American Horror Story. Så tar vi gärna upp det.
Absolut, någon karaktär som ni kanske tycker är häftig.
Mm.
Eller om ni kanske undrar någon, om någon är baserad på en riktig person. För vi är proffs på sådana här grejer. eller hur? Nej, inte riktigt. Men...
The best of the best.
Precis. Nej, men det vore kul om ni skriver på Instagram vad ni är intresserade av. Vi kommer ju som sagt som vanligt lägga upp bilder från det här på Instagram.
Ja.
När avsnittet släpps. Så ja, tack för att ni har lyssnat.
Ja, och ni får ha det så bra. Hoppas vi ses nästa gång.
Ja, det gör vi.
Eller hörs.
Ja, vi hörs. Ni ser inte oss, så vi hörs.
Vi får kolla på Instagram om ni vill se oss.
Precis. Okej, hej då.
Hej då.